Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag fiskar väldigt mycket bord där ute, så att det är morgon och kväll som jag fiskar. Men det här var morgonpasset. Genom att sommaren var så otroligt varm så orkar man inte sitta mitt på dagen. Så att det var omkring lunchtid, misstänker jag. Att då började min hjärna koka helt enkelt, så att det var dags att åka hem.
Svettdropparna glider ner över fiskaren Marcos panna. Han har suttit och guppat i sin båt ute på Mälaren sedan tidig morgon. Det börjar närma sig lunch och han inser att det kommer bli alldeles för varmt om han stannar ute längre. Det är en av de varmaste somrarna på många år och solens strålar får det blanka vattnet att glimma omkring honom. Lite längre bort mot horisonten ser han två stilla stående båtar. Han puttrar iväg i samma riktning, men ser då att föraren i en av båtarna gestikulerar mot honom. Det ser ut som att de behöver hjälp och han kör upp jämte. Mannen som gestikulerat berättar att han boxerat båten bredvid i snart en timme, men börjar nu få slut på soppa. Mannen frågar om Marco kan ta över.
Jag ställde upp, givetvis, och hjälpte till. Koppla på min båt och börja dra den helt enkelt.
I båten som Marco kopplar till sin sitter två killar med bar överkropp. Och Marco ser att ingen av dem bär flytväst.
Spontant, två glada flickar. Väldigt mycket tatueringar och sådär. Som jag reagerar på. Liksom, det finns någon som tycker om det. Själv är jag inte så där som jag vill ha egna. Men jag tycker det är kul att se andras.
Marco frågar killarna vilken riktning han ska boxera dem.
Och det var ju liksom på fastlandssidan mot Enköpings sätt, så började jag boxera och jag bara höll den riktningen.
Fiskaren Marco puttrar på mot bryggan med killarna och båten i släptåg. När han kommer närmare land saktar han ner för att sen dra den boxerade båten för hand närmare bryggan där han ska lägga till. Men plötsligt knyter en av killarna loss boxeringstampen från Marcos båt, hoppar i vattnet och börjar själv dra båten mot bryggan för hand.
Det var ju som en stressig situation där liksom, så fort vi närmar oss land liksom, och att man knyter upp och bara hoppar i helt plötsligt och simmar iväg med båten och försöka komma ifrån mig så långt som möjligt med befintlig båt då. Istället för att parkera nära mig då. Det var någonting som jag reagerade på då.
När killen som hoppat i vattnet hasar sig fram med boxeringslinan ovanför vattenlinjen så ser Marco hans armar. Han ser då att killen har något virat runt handen.
Det såg väldigt... Det var ett väldigt kraftigt sår och det blödde en hel del.
Du lyssnar på en mörk historia om domkyrkokuppen. Jag heter Matilda Blom. Del 3. Sjönöd.
Ja, men okej, vi var inte helt fel ute i våra tankar under hösten 2018.
Under förundersökningen som pågick hela hösten var det ett namn som återkom vid flera tillfällen som åklagaren Isabelle Bjursten hajade till på. Det är en kille som är en del av gänget från Åkersberga. Han är 26 år gammal och alltså några år äldre än killen som nyligen blivit dömd.
Och de har också i många sammanhang beskrivits som att de är liksom bästa vänner och hänger ihop jämt.
Men hon hittade inga bevis för att han skulle vara direkt delaktig i stölden. Men när de stulna regalierna återfinns i februari och polisens tekniker börjar söka efter bevis så gör de en upptäckt. De hittar ny DNA på kungakronorna och guldäpplet. DNA som tillhör 26-åringen. Och nu har åklagaren den tekniska bevisning hon så länge letat efter.
Det fanns tecken på att han var inblandad, men det fanns ju ingenting konkret förrän de här DNA-spåren dök upp då.
26-åringens DNA binder honom till stölden och han blir nu skärligen misstänkt. Lukas Sterner på NOA får känslan av att det är en ganska ordentlig och städad person de har att göra med.
Ger intrycket av att vara relativt välartad, ganska liksom, ja men som 22-åring där, väluppfostrad, relativt så här lågmäld i sitt sätt så. Alltså ingenting som jag skulle säga som om man nu ska vara nu typisk kriminell, jag vet jag inte riktigt hur man ska definiera det.
26-åringen har bott i Åkersberga i stora delar av sitt liv och umgås med flera i gänget av killar som varit misstänkta för stölderna. Men de senaste månaderna har han suttit häktad, misstänkt för att tillsammans med några andra av killarna från Åkersberga-gänget stulit fiberkablar till ett värde av 3,7 miljoner. Ett brott han precis nu dömts för men ännu inte avtjänat straffet för. Men han sysslar inte bara med brott. Han är anställd som snickare där han får lön och han äger sin egen bostadsrätt.
Det här är ju en person som har liksom ena foten i en vit verksamhet och sen så på när mörkret inträder håller på med annat skit. 26-åringen har i alla fall ett jobb och han liksom har en inkomst och han har en bostadsrätt och så vidare. Så att mycket av det här är lite min bild i alla fall. Den här andra verksamheten som man sysslar med är ju dels såklart för liksom extra inkomster. Men det är även det blir även en spänning i livet, tänker jag. Det blir liksom man kan kalla det för hobby eller man kan kalla det för ett alternativt leende till en annars kanske liksom halvtråkig grå vardag.
När 26-åringen anhålls inleder polisen jakten på bevis.
Och då börjar ju liksom det börjar ju liksom steg två i förundersökningen. Och den blev väldigt annorlunda. För där hade vi... där var det inte lika självklart det vi hade från början. På 22-åringen så hade vi hans DNA från brottsplatsen. Blod i montern på de kvarvarande regalierna. Det är hyfsat svårt att liksom tala sig ur det. Varför är ditt blod där?
Men när det kommer till 26-åringen så finns ingen teknisk bevisning från själva brottsplatsen. Och själv säger han att DNA som polisen hittat på regalierna kom dit och han försökte hjälpa sin kompis genom att lämna tillbaka regalierna.
Ja, han säger att han hade ju liksom handhavit de här regalierna i samband med återlämnandet då, i det här kärlet då, den 5 februari var ju skälet till att hans DNA var där.
Eftersom det varken finns övervakningsbilder, teknisk bevisning från kyrkan eller tillräckliga vittnesuppgifter från brottsplatsen måste polisen nu samla in tillräckligt med bevismaterial för att kunna styrka att 26-åringen varit inblandad i stölden, även om de inte kan placera honom i kyrkan när stölden inträffade.
Det är ju standard att man tittar igenom en persons mobiltelefon och man tittar igenom en persons kontouppgifter.
När polisen går igenom 26-åringens ekonomi de senaste månaderna hittar de någonting i kolumnerna i hans kontohistorik. En swishbetalning har gjorts från 26-åringens mobil till ett okänt nummer kvällen den 31 juli. Samma dag som stölden ägde rum. En överföring på 1 000 kronor med meddelandet "Tack" till mottagaren.
Och där börjar ju... Där börjar vi nysta i det här och det ska ju visa sig leda till en person som utåt sett inte ska ha några kopplingar alls till de här gärningsmännen. Han är en medelålders läkare, men det visar sig då att han har landställe i närheten av Strängnäs.
det var ju väldigt spännande. Det blev ju som en så här, lite så här Lasse-Maja liksom, ärende eller story. Så. Man kommer vidare hela tiden. Man får liksom triggers under utredningens gång och man hittar rätt så att säga.
När polisen kontaktar läkaren som har landställe nära Strängnäs berättar han att han förra sommaren hjälpte ett par killar som fått motorhaveri på sjön. Han drar sig till minnes att det var den 31 juli 2018, samma dag som regalierna stals från Strängnäs domkyrka.
Och då dyker hela den här historien med boxeringen ute till havs upp.
Ska jag berätta hela förloppet?
Ja, gärna om du känner dig liksom bekväm med det. Det brukar bli bäst så tycker jag.
Läkaren som heter Thomas sitter ute i sin trädgård för att svalka sig när han får syn på något nere vid sjön.
En båt som låg strax ut, en liten bit ut i vattnet. Först trodde jag att det var några som kom, la till där för att fiska. Det var en väldigt, väldigt varm dag så... Jag gick runt sen bakom huset i skuggan och satte mig. Och då hörde jag att båtmotorn varvade flera gånger.
Mm.
Och efter en stund så började jag undra vad de höll på med.
Thomas hör hur någon försöker dra igång aktersnurran gång på gång, men utan framgång. Det hackande ljudet skär över sjön och bryter den annars lugna stämningen runt Arnö.
Och jag uppfattade det som att de inte kom någonstans. Så då började jag ana att de hade hänt om någonting. För en av killarna ombord låg och försökte paddla frenetiskt med en liten plastpaddel. Så de var på drift helt enkelt.
Thomas går ner mot vattnet och grannens brygga för att se båten. Men den ligger skymd bakom vassen. Han ropar och frågar om han kan hjälpa dem på något sätt.
Då svarade de och ropade på mig om jag kunde hjälpa dem. För de har fått något fel på motorn.
Thomas sätter sig i sin lilla roddbåt med aktersnurra och kör ut till den andra båten. När han kommer fram får han syn på två killar som ser rätt unga ut. Ingen har flytväst och bägge har bar överkropp och mycket tatueringar. Killarna vill ha hjälp att boxera deras båt till nästa vik.
...45 minuter höll jag säkert på släpade. När vi hade kommit runt där, då lite grann ändrar de sig. Det är min uppfattning i alla fall. För jag börjar fråga, var är det ni ska in någonstans? Och då pekar de tvärs över nästa fjärd. Pekade ut en plats dit de skulle. Och då sa jag att det har inte jag bensin till. Jag tar mig inte hem då. Då var de ganska ivriga och ville ändå att jag skulle dra dem. Erbjöd mig att få bensin från deras båt, men jag har en gammal båtmotor. Det är oljeblandad bensin, det går inte med den bensinen. Så till slut så då vart jag lite irriterad, men de var väldigt artiga, trevliga och ville verkligen att jag skulle dra dem dit.
Killarna insisterar medan Thomas spanar ut över sjön efter någon annan som kan hjälpa till. Han får syn på en tredje båt som passerar och signalerar att de kan behöva assistans. Den tredje båten vänder tillbaka och kör upp bredvid dem på sjön. Det är en fiskare som är på väg hem från en tidig morgontur.
Och då frågade jag honom. Jag sa att jag drar de här ända ifrån där jag hade startat då, men jag har inte bensin sista biten. Har du möjlighet att hjälpa? Då gjorde han det, så det skiftade vi. Och han tog över och vad jag förstod då, eller så fattade jag, att drog de sista biten dit de skulle.
Nu när polisen kommer i kontakt med Thomas har det gått ett halvår sedan sommardagen då han hjälpte killarna i båten. Polisen misstänker att killarna som blivit boxerade av Thomas och sen av den okända fiskaren mycket väl kan ha varit regaljetjuvarna. Thomas kan dock inte ge några ytterligare detaljer som kan leda polisen vidare för att hitta den andra boxeraren. Polisen gör även en masttömning för att lokalisera andra mobiltelefoner som kan ha använts i området och på det sättet hitta den okända fiskaren. Men det ger inte heller något. Och nu finns bara en sak kvar att göra. De vänder sig till Efterlyst.
Okej, nu går vi vidare till de här regalierna. Vi har snackat om dem länge. Det är ett mycket märkligt fall på många sätt och vis. Ja. Domkyrkokuppen, som den också kommer att kallas.
Just det.
Men polisen eftersöker fortfarande hjälp och tips.
Vad vi kan berätta ikväll är att... de här, när de stal de här regalierna, det var ju inte den mest välplanerade kuppen man har sett, så drar de iväg med båt. Båten stannar, de får problem med båten. Ja. Så en person hjälper dem och boxerar dem bort en bit. Men sen börjar den personen få problem med sin båt. Och då är det ytterligare en person som hjälper till. Och den personen vill polisen ha kontakt med. Vi var ute och åkte båt lite grann. Där, i
det är sent på kvällen när Marcos telefon ringer. En kompis till honom har precis sett på Efterlyst. Och kompisen undrar om det inte är Marco som de snackar om på tvn.
Mm. En jobbakollega och även privat kompis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Kompis sitter och tittar på Efterlyst och jag hade ju berättat om den här händelsen.
Mm.
Så det hade varit med på Efterlyst 2 veckor efter varann. Att de ville komma i kontakt med mig helt enkelt. Och till sist så började väl han förstå helt enkelt att det är dig de är ute efter. Mm. Jag känner igen din berättelse helt enkelt.
Mm.
Och själv tittade jag inte på Efterlyst, så jag liksom, jag slog ju på tvn givetvis. Och då förstod jag ju själv att ja, det är nog bäst att jag ringer.
Marco ringer polisen och berättar vad som hände den där dagen i juli förra året. Han berättar om fisketuren på Mälaren, om den varma dagen och hur han vänt hemåt innan lunch och då stött på de 2 båtarna som drev runt på vattnet.
Så jag ställde upp givetvis och hjälpte till. Kopplade på min båt och börja dra den helt enkelt.
Men mer än så tänker inte Marco på det udda mötet på sjön. Förrän nu, 7 månader senare, när hans kompis får höra talas om händelsen igen på Efterlyst.
Ja, det var lite skumt. Jag reagerade faktiskt när vi skulle lägga till. När jag boxerade så då fick jag själv styra in min båt till bryggan. Och det smidigaste sättet liksom när man boxerar, det är ju givetvis att sakta ner farten och jag själv kan ta tag i tampen och dra in befintlig båt. Men då var det en som knöt upp och hoppade i sjön helt enkelt och båten börjar driva in mot vassen. Då. Och då började jag reagera liksom på att själva beteendet var lite undligt.
Och både Marco och Thomas blir centrala pusselbitar i jakten på bevis mot 26-åringen.
De har ju ingen relation till varandra överhuvudtaget. Det enda de har gemensamt är att de båda boxerar den här båten med de här 2 killarna. Jag tyckte det var så himla talande hur de beskrev de här killarna. Också helt oberoende av varandra. För båda liksom beskriver så här, 2 ganska muskulösa killar med tatueringar och bara överkropp. Och sen så kommer liksom den sista pusselbiten och det är när båda säger att ja, jag tror faktiskt att den ena killen var skadad i ena armen och, eller handen och blödde.
Ja, den ena, den som jag upplevde som yngre, hade men jag kommer inte ihåg vilken hand. Eller handled. Han hade lindad någon trasa runt armen. Han sa ingenting om det och jag frågade ingenting om det. Men jag var på gång och jag tänkte fråga. För det såg taffligt ut. Och då tänkte min tanke var lite att han hade, om han gjort sig illa när de har hållit på med propellern om den här båten.
Ja, en hade gjort illa sig i höger hand och blöder väldigt mycket. Och jag frågade vad som hade hänt och fick svar av att han hade skurit sig på ankaret.
Och hur reagerade du över den uppgiften?
Det såg väldigt, var ett väldigt kraftigt sår och ja, Jag har aldrig skurit mig på mitt anka en gång så där våldsamt, men ja, det blödde.
Det är inte ankaret som 22-åringen skurit sig på, utan det är på montern i domkyrkan. Det som i sin tur ledde till att polisen kunde säkra den tekniska bevisningen mot honom och han kunde dömas för brottet. Nu verkar det som att 26-åringen också tabbat sig när han på kvällen den 31 juli bestämmer sig för att tacka läkaren Thomas för hjälpen och swishar honom 1 000 kronor.
Men jag tycker att just den här swishen tycker jag är lite intressant ändå, för att det säger ändå någonting om honom som människa och karaktär, att han vill ändå göra rätt för sig. Att han har inte den här liksom, kanske den här typiska liksom, uppväxten som gör att han liksom girigt roffar åt sig och liksom tänker egocentrerat, utan han tänker att jag vill ändå visa en tacksamhet för att den här personen hjälpte oss och boxerade oss. Det hade han ju verkligen inte behövt göra. Och jag tänker att den gesten är väl också då kopplad förmodligen till att han har begått massor med brott tidigare och har alltid klarat sig. Så att han kände sig förmodligen trygg med att det kommer gå bra den här gången också. Hybris helt enkelt.
Eftersom det inte finns tillräckliga bevis för att knyta 26-åringen till Strängnäs domkyrka måste nu åklagare och polis visa en otvivelaktig indiciekedja för att få honom dömd. Åklagaren måste kunna säga med all säkerhet att det är 26-åringen som befunnit sig i båten tillsammans med 22-åringen dagen då regalierna stals från kyrkan.
Nu åtalas ytterligare en man, en 26-åring, för delaktighet i domkyrkokuppen i Strängnäs förra sommaren. Han åtalas för grov stöld enligt åtalet som nu lämnats in. Mannen nekar till brott och rättegången.
I kontrast till den uppmärksammade rättegången mot 22-åringen är det lugnt den här dagen. Stormen kring regalierna har lagt sig. Och när Isabelle Bjursten beger sig till tingsrätten den här försommarmorgonen börjar berättelsen om regaliestölden sakta gå mot sitt slut. Precis som 22-åringen som först blev gripen är det nu som 26-åringen själv för första gången ska berätta om sin inblandning i fallet.
Han säger att han måste fundera ut ett sätt att lämna tillbaka de här föremålen utan att behöva själv till exempel ringa till polisen eller själv ta dem till en polisstation. Så han vill ju komma på ett sätt som är så pass uppseendeväckande så att ingen ska röra föremålen förrän polisen kommer till platsen. Det är så hans förklaring är. Vi ställer ju jättemycket frågor till honom. Han hade ju hörts 5-6 gånger under förundersökningen och inte vid något tillfälle velat lämna några detaljer kring hur det här återlämnandet egentligen hade gått till. Mer än att det var han som hade sett till att hon kom tillbaka och att han gjorde det för att han var så bra kompis med 22-åringen och ville inte att han skulle stå med det här skadeståndet och så. Men själva berättelsen, den kommer ju inte förrän i tingsrätten.
Då undrar jag hur det kommer sig. Du har ju hört 5 gånger sammanfattningsvis under förundersökningen om hur det här återlämnandet har gått till.
Ja.
Och från det här som du berättar då, att du blir släppt och att du träffar den här personen, allt det som du berättar sen är ju i princip helt nya uppgifter.
Ja.
Kan du förklara det för oss hur det kommer sig?
Alltså jag antar att jag inte behöver förklara vad det är för slags människor vi pratar om i det här sammanhanget. Det är inga jag vill liksom hamna på fel fot med på det sättet. Och då kan jag har inte velat riskera att... Alltså jag vet ju hur Noah arbetar. Jag har ju sett det nu. Liksom, de lyfter på varenda sten. Så att jag har inte vågat säga för mycket.
Under rättegången berättar 26-åringen en mer detaljerad historia om hur det gick till den där kvällen då han skulle lämna tillbaka regalierna.
Och även då är det precis som tingsrätten konstaterar en ganska torftig berättelse, ganska mycket motsägelser och den är inte särskilt logisk. Han menar ju på att han har fått en person som egentligen inte känner honom att gå med på att han ska lämna tillbaka de här föremålen. Och att den här personen då ska lämna över de här sjukt värdefulla föremålen bara till honom sådär. för att han ska få lämna tillbaka dem.
Nu har domen kommit mot en andra man som ska ha varit inblandad i stöldkuppen mot Strängnäs domkyrka. Den 26-årige mannen döms mot sitt nekande till 3 års fängelse för grov stöld.
26-åringen överklagar, men hovrätten fastställer tingsrättens dom. Polisen lyckas aldrig klargöra motiven bakom stölden. Inte heller varför de plötsligt dyker upp i en soptunna på ett biltak 6 månader senare.
De har satt på de här sakerna som myndigheterna jättegärna vill ha tillbaka. De vill, ja, som alla kriminella, vill ju arbeta i fred med det de håller på med. Så att då summa summarum, ihop även med, ska jag säga, att de själva hade insett att det är ingen som vill ha dem här. Det kanske fanns en köpare från början, men i och med att de blev så pass skadade som de blev i samband med tillgreppet, så kanske en köpare drog sig tillbaka, om det fanns en köpare. Eller så fanns det ingen köpare. Det är väldigt svårt att veta. Så är det ju alltid utredningar, att man har inte svar på allting. Man har aldrig hela bilden.
Och när Isabelle Bjursten börjar lämna fallet bakom sig finns det fortfarande många obesvarade frågor.
Och det finns ju luckor, det finns ju fortfarande luckor. Vi vet ju inte till exempel vilken väg de tog ifrån Strängnäs i båten. Vi vet inte heller vad planen var, vart de skulle ta vägen. Var det verkligen planen att de skulle till den här bryggan dit de sen blev boxerade? Eller var tanken egentligen att de skulle dra någon annanstans men de fick komma på plan B? Liksom. Det vet vi inte. Så att det är... Många frågor återstår, men fortfarande en otrolig tillfredsställelse att föremålen kom tillbaka och att 2 gärningsmän ändå är dömda för det här.
Den nybyggda montern som står direkt till vänster när man kommer in i sakristian i Strängnäs domkyrka får stå tom ett tag till. Restaureringen av kronorna och äpplet tar över ett halvår att genomföra.
Var och en som har plockat isär någonting som man sen ska sätta ihop, en IKEA-möbel eller någonting annat. Man tänker lätt att jag kommer ihåg hur det här satt.
Domprosten Kristoffer Lundgren.
Och vilka muttrar som skulle ha var och så vidare. Och sen så tar man en kopp kaffe och sen har man ju glömt. Och sen blir det i alla fall grejer kvar när man tror att man har fått ihop det. Det här kungakronan består alltså av 441 separata delar. Så varje sån del är handgjord och har precis sin plats. Och därför blir det också ett väldigt omfattande dokumentationsarbete när hon demonterar, alltså plockar isär kronan. Och sen så är det ju ett arbete med varje liten del som är skadad. Att se till att den blir bedöma om den går att rätta ut. Och om den går att rätta ut, göra det jobbet och så vidare.
Men den 17 juni 2020 återlämnas regalierna under hemlighetsmakeri. De enda journalister som får vara på plats är P4 Sörmland.
Nu händer det grejer här uppe vid Strängnäs domkyrka. Det är 2 bilar i den här lilla karavanen, får vi säga, som rullar in. Vi har en uniformerad polis som kör den första vanen och sen bakom en grå Volvo som rullar in här mitt framför den stora entrén. Kristoffer Lundgren, nu händer det.
Nu händer det, precis. Nu är de här. Trevligt.
Har pirret lagt sig?
Nej, inte än.
Jag var och tittade på regalierna här för 2 helger sedan. Och det var en känsla att stå bredvid dem och titta på dem. Det var er vi jagade. Nej, det var en häftig känsla.
För Strängnäs-poliserna Per Magnus och Per, de som var först på plats efter stölden, infinner sig en lättnad när de nu tänker på regalierna.
Då känner man sig lite nöjd. Alltså, det känns bra då. Då känns det bra i polishjärtat.
Men det var roligt också. Man fick så mycket positivt. Så det var så många som var så tacksamma. Inte bara allmänheten, utan alltså inom polisen och högre chefer och Noah och allihopa. Så det, liksom, alla var liksom tacksamma för det man hade gjort. Att det gick så bra. Liksom. Det kändes verkligen som att ja, det var kul. Liksom. Mm.
Ludvig som sommarjobbade i kyrkan den där dagen och hade varit helt säker på att kronorna och äpplet skulle smältas ner, åker tillbaka till Strängnäs för att se dem med egna ögon.
Jag var ju i kyrkan i somras igen och såg dem igen och jag var så lycklig. Jag bara, oh my god, de är tillbaka liksom.
Nu när han ser dem på sin rätta plats, slutcirkeln.
Och någonstans mitt upp i allt så... Det här rånet och allting, det blir ju en del av föremålens historia. Och det är ju liksom också charm, eller charm, nej, jag vill inte använda ordet charm, men det är ju en del av deras historia. Och på något vis, det blir ju lite häftigt eller vad man ska säga. Och någonstans så känner jag, jag kommer ihåg när jag var liten och inte förstod hur livet eller världen fungerade, så tänkte jag så här, tänk om jag, man skulle vara med om någon historisk händelse någon gång. Och sen blev jag det. Och jag blev det i min egna lilla hemstad. Trodde jag aldrig skulle ske.
Du har lyssnat på tredje och sista delen i en mörk historia om domkyrkokuppen. Alla avsnitt finns att lyssna på i Podmi-appen. Jag som gjort programmet heter Matilda Blom. Producent är David Mer. Programmet har mixats av Gustav Sondén. Arkivklipp kommer från Sveriges Radio, Aftonbladet.se och TV4. En mörk historia görs av Just Stories.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.